Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej kära lyssnare. Idag gästas podden för andra gången av akademiledamoten Horace Engdahl. Och samtalet handlar om att vantrivas i samtiden. I sin senaste bok Opus 101 argumenterar Engdahl för att det är mycket som inte står rätt till i vår kultur. Den puritanska sexualmoralen, rädslan för ifrånstötande hos människan och tystandet av avvikande åsikter. Vi försöker också reda ut vad det är Horace Engdahl egentligen gör som i perioder kan få människor att bli så upprörda. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen till Bildningskomplexet en andra gång, Horace Engdahl.
Ja, tack. Det är verkligen fantastiskt att jag får komma igen efter min förra insats.
Ja, men jag kan säga att den är en av de mest lyssnade programmen.
Ja, det, ser du det?
Det finns ett väldigt stort intresse kring Nobelpriset och hela akademin.
Ja, det är roligt att höra.
Det var ju 1,5 år sedan som du och jag träffades.
Ja.
Precis här i samma rum i Börshuset.
Ja.
Och då hade vi ett samtal innan det här, lite som vi hade nu idag, att innan vi har satt på REC så hade vi ett samtal och då pratade vi om liksom samtiden och strömningar och saker som du har sett och spaningar som vi båda har gjort och sådär. Mm. Och jag upplevde att det fanns ett liksom, ja, men en liten bitterhet hos dig. När du tittar på samtiden så tittar du på den med ganska bittra.
Det kan nog ha varit så.
Mm. Och jag tänker, den boken som du har skrivit nu, den tycker jag på ett sätt är en liten grann en fortsättning ändå på det samtalet som du och jag hade. Det finns, när du tittar ut från din balkong och tittar på din samtid. Du skriver i en rad så här att när du lyssnar och ser på samhällsdebatten idag så skruvar du på dig. Vad är det du skruvar dig åt?
Nu var det ju ett tag sedan texterna i Opus 101 skrevs. Så att det är ju inte alltid att jag kommer ihåg vad jag tänkte på när jag skrev dem. Det är väl så att när man väl har skrivit ner någonting så försvinner det som det skrivna steg fram ur. Så här, den föreställning eller den irritation eller den personliga upplevelse det steg fram. Men man bestämmer sig för att formulera just det som står på pappret. Det är det man överlämnar till läsaren. Och då har jag ju valt i det här som du citerar, att inte specificera närmare vad det är som irriteras över. Och det har funnits en tanke i det att, för det första, sådana där saker, de växlar väldigt fort. Om du begår dumheten att läsa tidningen varje dag så kommer du irritera på en massa saker, men de skiftar hela tiden därför att ämnena skiftar, därför att de politiska konjunkturerna skiftar och olika kriser avlöser varandra. Och om du då är allt för specifik och skriver ner exakt vad det är som irriterar dig, då ter det sig lätt en smula bedagat redan för dig själv, bara kanske något år efteråt.
Fast du är ju ändå så i genomgående i boken sen, vilket vi kommer att prata om. Ja. Du tar ju upp specifika händelser sen.
Men det är en annan sak. Men jag tänker nu på det här allmänna. Därför att jag beskriver ju ett allmänt tillstånd av vantrivsel i samtiden. Så kanske man kan uttrycka det. Och detta tillstånd är då rätt så ospecifikt. Det är inte så att jag har egentligen retat mig på en eller två eller tre samhällsföreteelser, utan jag känner mig helt enkelt främmande för hela samhällsklimatet och för det som verkar uppfylla människors medvetande omkring mig och som man tycker är viktigt och som man diskuterar och som man tycker måste ändras eller förbättras eller vad det nu är. Och den upplevelsen ligger till grund för Opus 101, åtminstone de första avsnitten av Opus 101, kan jag säga.
Kan du ge något exempel på det då? Bara det är som du vantrivs mest med?
Jag tror att då hade den ganska mycket att göra med det som hade gått före, det vill säga allting som är förknippat med det som kallas för akademins kris och de mediehändelser som ledde till att jag själv kom att bli en misstänkt person eller någon som man som många människor var lite rädda för att ta kontakt med och som andra var rädda för att ha på sin affisch. Och åter andra tyckte att man bestämt borde ta avstånd ifrån och tysta ner och sådär. Och det där var ju saker som inträffade kanske framförallt 2018 och i små 2019. De låg då ganska nära mig när jag skrev den här boken. Idag gör de inte alls på samma sätt. Och jag har därför lite svårt att återkalla vad det egentligen var jag kände, om jag ska vara ärlig. Mm. Men samtidigt så finns det ju i boken ett perspektiv bakåt i mitt liv där man kan se att det förhåller sig på ett likartat sätt under många skeden av min tidigare existens, ända sedan ungdomen egentligen. Att jag har upplevt det här främlingskapet för mina jämnåriga och för det samhälle som har omgett mig.
Men för du säger att du har svårt att minnas, men en sak som återkommer i boken och det återkommer i intervjuer och även samtal som när du och jag har pratat, så är du beskriver att du inte riktigt kan förstå vad det är som har skapat ditt rykte.
Nej, och det är en bra iakttagelse du gör där.
Ja, och du återkommer till det. Och jag tänker så här, det finns en DN-artikel som Lena Andersson skrev för ett par år sedan i samband med det som då var akademins kris.
Ja.
Där hon frågar sig, vad är det Horace Engdahl är anklagad för?
Mm. Jo, jag kommer ihåg det där.
Ja, hon försökte liksom bena i det. Vad är det? Är det för att du har sagt si, eller är det för att du har tagit ställning till så och så vidare? Men jag undrar om du skulle formulera, vad tror du att det är du står anklagad för?
Mm. Det är en mycket intressant fråga och jag har egentligen inget svar på den. Jag berör den ju i Opus 101 faktiskt, när jag talar om den här känslan att vara anklagad för någonting outsagt som jag får aldrig veta. Det är som en sån här hemsk rättegång där man inte får veta, som i Kafkas processen. Jag har en gång använt Kafkas processen som ett sätt att beskriva min egen existentiella grundstämning i en reflektion som står i någon tidigare bok. Jag tror det är Meteorer. Och det där att du får faktiskt aldrig riktigt veta vad anklagspunkten är, men du kan inte stiga ur processen för det, utan du måste infylla i domstolen och genomgå förhör och du måste bemöta alla möjliga anklagelser som kanske till och med är anonyma. Och sen vet du att till slut så förstår du att det finns inget verkligt frikännande, som Kafka säger. Det finns bara uppskov och skenbara frikännanden. Och du förstår också att du kanske har gjort samma fel som huvudpersonen i Kafkas roman. Om du tittar på hur den är skriven, han får besök av två figurer som man inte riktigt vet vilka de är och som aldrig legitimerar sig i början av boken, bokens första sida. Och som säger att han är häktad helt enkelt. Nu ska han genomgå en undersökning. Och de kommer ju inte från den ordinarie domstolen. De kommer inte från en ordentlig myndighet egentligen. Utan det visar sig så småningom att de representerar en slags parallellt rättssystem som arbetar uppe på vindarna och som har mera kringgående metoder som naturligtvis också har ett visst våldskapital. Men det är inte det vanliga rättssystemet. Och han skulle ju naturligtvis, om han hade varit kallblodig nog och förstått situationens innebörd, när de där två typerna dyker upp där första dagen, bett dem dra åt helvete. Sagt, vad gör ni här? Vad är ni för några? Kan ni legitimera på vems order är ni här? Och vad har ni för befogenhet att överhuvudtaget tala med mig? Någonting sånt. Ja. Och hade huvudpersonen gjort det så skulle det inte bli någon roman. För att då skulle resten av handlingen inte kunnat utspela sig. Men han gjorde det misstaget. Att han följer med. Han har en dov skuldkänsla på något sätt. Va. Visserligen tycker han inte att han är en brottsling. Men på något sätt så tycker han ändå det är rimligt att han blir utfrågad. Och när han väl har dragits in i det här skeendet så är han fast. Och det han gör, det fel han gör, är alltså att han intresserar sig för sin process. Han intresserar sig för frågan om sin egen skuld eller oskuld. Och då tyckte jag när jag skrev det här, och det är många år sedan, 20 år sedan ungefär, mer kanske 25 år sedan, att jag hade gjort samma misstag. Jag hade ställt mig frågan, men vad är det för fel på mig? I vilket avseende tycker jag fel? Varför stirrar ni på mig på det där sättet? Varför säger ni såna där saker om mig? Varför känner jag mig utanför? Och det hade jag inte bort göra. Det bästa hade varit att bara gå därifrån. Då säger jag i slutet av det där fragmentet som jag talar om nu att det kan inte undgå, jag kan inte undgå iakttagelsen att jag själv delvis är skuld till det som har hänt mig, eftersom jag allt för mycket har intresserat mig för min process. Mm. Och när jag idag skriver så försöker jag ju naturligtvis bli en bättre människa i det avseendet att jag rycker på axlarna och inte bryr mig om vad människor säger om mig. Men det har blivit svårt, därför att idag så är jag en person som på ett helt annat sätt, vad ska vi säga, står i rampljuset än jag gjorde då för 25 år sedan.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Men alltså det som jag tycker är motsägelsefullt när jag hör dig berätta det här, det är att du är ju på inget sätt en person som sitter längst bak i klassrummet och tar ordet när du blir tilltalad, utan du har ju under hela den här resan ändå varit väldigt verbal och uttalat och tagit ställning. Jag säger inte att det nödvändigtvis är fel, men jag bara försöker, om vi ska bena i det här, vad du är anklagad för. Jag tänker att Jag läste ju Matilda Gustafssons Klubben bara den här veckan, för jag ville ha den så färsk som möjligt innan vi träffades. Har du läst den, eller?
Nej.
Nej, för att det intressanta i den boken är ju att där så framgår ju, alltså jag kan säga så här, jag tror att om du skulle läsa den, jag tror inte att du skulle bli så förvånad över saker och ting, och jag tror inte heller att, alltså du skulle inte heller bli särskilt upprörd över sättet som du porträtteras i den boken heller, utan det enda som är tydligt där, det är att du tar ju en väldigt tydlig ställning för Arnaud vid en tidpunkt då väldigt många kvinnor har gått ut och sagt att han har både våldtaget och gjort andra saker med dem. Så att där är ju du väldigt tydlig med vad du står.
Ja.
Och det, kan du se att det har, att det väcker ont blod?
Ja, att det gjorde det i den situationen, det är fullständigt klart. Visst, men det är ju en incident som väl knappast kan vara representativ för 40 års verksamhet, eller hur?
Mm. Jag kan förstå det. Kanske olämpligt är att ta stark ställning för någonting som du i det tillfället inte, faktiskt inte visste.
Mm.
Eller hur? Så var det. Jag menar, det var ju anklagelser som ingen av oss visste, men de var riktade mot honom och det blev en rättegång sen.
Ja.
Men det är i alla fall så att du har ju inte gjort någonting.
Nej.
Du har inte begått några kriminella handlingar överhuvudtaget.
Nej.
Du har tagit ställning, du har uttryckt dig och haft åsikter. Där kan jag hålla med om att det är, alltså, straffet som du har fått i offentligheten har varit oproportionerligt.
Ja, nej, men jag har väl inte i något ögonblick känt mig anklagad i den bemärkelsen att någon skulle tillvita mig ett brott. Nej, det tycker jag inte någon ens har antytt under hela den här processen. Däremot så har jag blivit utmålad som en samhällsfara i någon mening, som en slags riksbuse, som jag brukar uttrycka det själv, va? Som på något sätt uppträtt skandalöst och... Man skapade ju också en speciell dramaturgi i det här skeendet som gick ut på att den goda parten var Sara Daniel, som var helgonet, och jag var då naturligtvis motsatsen, nämligen den onde. Och så där är det ju mediernas sätt att arbeta. Men det där spreds i vida kretsar och det fick någon slags... acceptans utanför själva diskussionen. Och det var ju väldigt egendomligt. Och det ledde ju till att jag under en period faktiskt kom att uppleva de här fenomenen som man talar om, som deplattformering och cancelingkulturen och allt det som har att göra med att man försöker utesluta och tysta istället för att bemöta och gå i dialog med en person som är olämplig. Och jag vet precis vad det innebär. Jag har erfart det. Och,
vad är det du har blivit cancelad ifrån? Det är spännande, för jag har också sådana erfarenheter.
Jag känner mig att jag inte vill sätta mig och räkna upp de situationer. Jag kanske kommer att göra det någon dag. Jag har dem förtecknade.
Mm.
Men det som jag ändå vill säga när du sitter och frågar mig idag, för nu är vi inne på 2022. Och jag gav ut en bok i höstas, Opus 101. Och jag tycker att den fick ett mycket gott bemötande. Och också i samband med att den gavs ut så gjordes en rad intervjuer, poddar och andra saker. Som jag måste säga gav mig en bild av att det här, den här fördömelsen helt enkelt var slut.
Mm.
I min eget förkortningsspråk så säger jag att det kändes som att få tillbaka sitt pass. Ja, precis så kände jag. Att nej, men nu har de ändå backat. Och nu säger de att nej, men du får vara som du är. Du är okej. Det är kanske vissa saker som du säger som vi inte gillar eller åsikter vi inte delar. Men du är ändå en av oss. Du får vara med. Du får fortsätta skriva. Du får fortsätta framträda och yttra dig. Och det kan man ju tycka är lite fånigt att en person som jag ska sitta och vara glad över det. Många skulle fnysa kanske när de hör det och säga, men du med din ställning och bla 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 bla. Men nej, det var väldigt viktigt.
Jag vill att vi ska bena ut en liten lista med några av de här sakerna som gör dig upprörd. Jag tänker att liksom temat för det här avsnittet är samtiden. Och jag vill nästan börja med det som du skriver om, den här berömda devisen som står på Uppsala universitet. Som är att det är Thomas Toril som skriver att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större. Du menar ju på att den devisen ska förstås på ett speciellt sätt, och vår tid idag har på något sätt förvanskat den. Kan du förklara det här?
Ja, vad Toril menade, det kan ingen säga. Det är en mycket omdiskuterad sats där. Och jag har ju sysslat med Toril mycket intensivt under tidigare skede av mitt liv. Och jag måste erkänna, trots det så kan jag inte... Med anspråk på att vara fullt i samklang med författaren själv utlägga den här satsen. Jag tror mig ana vad han menar. Han var ju en självtänkare i väldigt hög grad, som visserligen på grundval av filosof som han hade penetrerat, men ändå på, i väldigt hög grad med ett eget språk, en egen terminologi och en egen systematik, satte samman någon slags världsförklaring som omfattade alla områden av det mänskliga livet och det mänskliga vetandet. Och han var också en som kämpade mot eller kämpade för, rättare sagt, för tryckfrihet och yttrandefrihet, som han ansåg var på ett otillbörligt sätt begränsade i Gustav III:s Sverige. Och det där förde honom så småningom i klammeri med rättvisan. Han blev ju landsförvisad, slutade sina dagar i den svenska provinsen Bommen i Tyskland, som professor visserligen, men ändå. Och Toril menar ju här att tänka fritt är stort. Det finns någonting stort i detta, att du inte låter dig bindas av dogmer och föreskrivna förklaringar, utan du tänker på egen hand. Du tillåter att betvivla allting som Descartes krävde av oss. Sen kommer då andra halvan av yttrandet, tänka rätt är större. Och ja, det kan man ju säga naturligtvis, att det är av större värde att framföra påståenden som är väl grundade i någon mening, helst kanske till och med i en vetenskaplig forskningsprocess, som man kan på något sätt backa upp med en bevisning som är allmänt begriplig och som accepteras av flertalet lyssnare. Det är ju det som vi kräver i det demokratiska samhället. Vi får inte bara slänga ur oss saker, påståenden och krav, utan vi ska också kunna motivera dem. Men han menar nog lite mer än så, va? Därför att den här devisen, den förekommer i början på en bok som heter Rätt eller alla samhällens eviga lag, där han försöker tala om hur det svenska samhället bör inrättas, hur det bör organiseras och styras. Det är ju ett slags utopiskt program för ett, jag skulle inte kalla det ett demokratiskt samhälle, för det är det inte i vår mening, men i alla fall ett samhälle som skulle varit mycket annorlunda än det han själv levde i. Och då menar han alltså att det som han framför är det rätta, det är så att säga det, han är den store filosofen, han har genomskådat tingens väsen, han har sett med det här ögat i världens medelpunkt som han talar om, det är det enda som, där all förvirring är borta. Och då får man en känsla av att, ja, alltså, tänka detta större, det är att tänka med honom. Och så är väl filosoferna funtade helt enkelt. Att hur mycket de än bekänner sig till, låt säga, dialogens princip och till tvivlet, så menar de ändå innerst inne att de har rätt.
Precis, men man kan också tolka det som att det går att argumentera för sin sak och att man tillsammans också kan komma överens om vad som är rätt, och att tänka, ja, så tillsammans det är
den,
större.
Det är ju den snälla tolkningen av hans yttrande, och det var kanske så de menade, jag vet inte, när de satte den, målade in den över entrén till Uppsala universitetsaula. Mm. Det vet man väl inte riktigt, men det finns ju, det är ju väldigt lätt att missbruka en sån här devis genom att säga att vi måste sätta gränser för det fria tänkandet, nämligen att det som, låt oss säga, de institutioner i samhället som har till uppgift att vårda, ska vi säga, kunskap och sanning, och framförallt vetenskapligt baserad kunskap och sanning, de kan man inte kringgå, så att säga. Man måste underkasta sig den konsensus som ett stort antal forskare kommer fram till, och denna konsensus förutsätts då vara på något sätt oproblematisk och neutral i den meningen att den inte är ett instrument för propaganda och indoktrinering, att den inte är ett verktyg i maktens hand. Men det är nog svårt att uppfylla de förutsättningarna, tror jag, i vilket samhälle du än talar om. Och därför så finns det då i den här fortsättningen, tänker jag rätta större, ett förtäckt hot på något sätt. Det finns en varning att inte göra uppror mot den vedertagna sanningen, den sanning som är socialt nyttig, den sanning som vårt samhälle anser sig rätt att kräva att vi ska tro på.
Och då kommer vi till det här med att stöta sig med fel individer, ja, och också stöta sig med den gängse bilden eller den gängse sanningen då.
Ja.
Och då kommer man ju osökt in på din situation igen. Jag gissar att när du skriver det här om det här, så handlar det väl om det också, att du har liksom, ja, men du har hamnat lite grann i onåd för att du också har stött dig med fel tänkande.
Ja, det har jag gjort, och sen vet jag ju att jag i andra avseenden som jag kanske inte har offentliggjort på samma sätt riktat uppmärksamheten mot, faktiskt tänker annorlunda än majoriteten, och än framförallt den förhärskande meningen i medierna slår fast. Och att det kan vara farligt att göra det har jag ju upptäckt. Det kanske inte var inte någonting som jag tror jag funderade så mycket över tidigare i mitt liv, för att jag har ju nästan alltid haft en annan uppfattning än den som varit den rådande på viktiga områden av samhällslivet och människolivet. Men det har aldrig bekymrat mig, för att jag tänkte att ja, men vi lever i ett fritt samhälle och det är inget problem. Det är ingen som intresserar sig för vad jag tycker egentligen heller. Så att, jag behöver inte skriva folk det på näsan. Jag sysslar med andra saker. Men plötsligt så kom det till den här konfrontationen.
Mm. Jag har ju varit med om det här fenomenet också. Jag vill berätta för dig, för att jag har läst mycket i tidningen om att vi lever i ett samhälle där folk blir cancelade och man blir inte inbjuden till vissa sammanhang och sånt där. Men jag har trott att det är lite grann ett påhitt eller liksom en retorik som finns i samhället. Vi pratar om det hela tiden, men finns det verkligen? Men sen fick jag smaka på det själv. Det är sen, jag bjöd in en komiker som heter Aron Flam. Vet du vem det här är?
Nej, det vet inte.
Han är en svensk-judisk komiker som han är kontroversiell. Han uttalar sig han är libertarian, så han uttalar sig väldigt långt högerut, och han är väldigt kritisk mot public service, han är kritisk mot medier, han är kritisk mot staten och så vidare och så vidare. Men han har också sagt saker som, ja, men som skulle kunna tolkas som kanske lite rasistiska i sin värsta form så där. Men jag bjöd in honom i egenskap av komiker som är duktig på judisk humor. Han är en av de främsta i Sverige på det området. Så jag bjöd in honom och vi hade ett timslångt samtal om enbart judisk humor.
Mm.
Och sen bjöd jag in en annan gäst som tackade ja och skulle komma. Och sen några veckor senare så får jag plötsligt ett mejl av den här personen som säger att nu har hon sett gästlistan på personer som har varit i min podd. Och då ser hon att Aron Flam har varit på besök. Och då måste hon tyvärr, som hon skrev, liksom låta det vara. Det behöver kylas ner. Situationen behöver kylas ner en liten stund. För att han har varit med i några sammanhang där det har varit bråkigt. Och hon vill inte förknippas med det här. Och sen så dröjer ytterligare en månad. Och så hör jag av mig och får inget svar. Och så hör jag av mig igen och får inget svar. Och då har det liksom visat sig att hon vill inte längre vara med i min podcast. Som inte har tagit ställning åt det ena eller andra hållet. Och jag har inte sagt att jag tycker att Aron Flam har haft rätt eller så. Utan vi har pratat om judisk humor i min podd. Och det räckte för att inte vilja träffa mig. Och där har vi det här att tänka rätt är större.
Ja, just det. Men det handlar om beröringsskräck i det här fallet. Att du vill inte på något sätt bli associerad med någonting som du uppfattar som suspekt. Och då räcker det med att ni förekommer ju på samma scen, så att säga, i samma forum, så finns den där otäcka närheten. Men det är ju en irrationell skräck det handlar om.
Mm. Feghet.
Och feghet, uselhet skulle jag vilja säga.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Kopplat till det här också som jag tycker är intressant. Du för också ett resonemang om tolerans. Vi vill gärna slå oss för bröstet idag och säga att vi är ett tolerant samhälle. Men du menar att vår samtid är utmärkande för sin intolerans. Att tolerera, att vara tolerant är också att kunna tolerera våra ofullkomligheter. Men att idag kan vi inte det. Vill du liksom utveckla den tanken lite grann?
Ja, nej, men alltså man ska uttrycka på enklast möjliga sätt så är det att det har uppstått en föreställning om att man kan skapa ett rent samhälle. Ett samhälle som är fritt från störningar, som är fritt från kalla olämpliga inslag, som är fritt från lidande i viss mån, som är fritt från det som många människor av någon anledning betraktas som frånstötande. Man ska säga städa upp i samhället, man ska städa bort kriminaliteten, man ska städa bort felaktiga sexuella beteenden, man ska städa bort alla former av asocialitet, man ska städa bort också bristande uppslutning kring våra grundläggande värden och så vidare. Det finns ingen ände på städningen. Sen har vi det här med miljön, och man ska städa bort all nedsmutsning, och man ska städa bort alla beteenden som på något sätt eventuellt i ett längre perspektiv kan äventyra mänsklighetens existens på nuvarande premisser genom klimatförändring och så vidare. Det blir en väldigt lång lista till slut. Va? Det är väldigt mycket som ska åtgärdas, och man får allt fler och fler reformer, om man får kalla dem så, och man får fler och fler nya lagar eller förändringar av gamla lagar som går i den riktningen att man så att säga sätter koppel på medborgaren. Ett väldigt tunt och lätt koppel kanske, som de flesta inte ens känner, men kom man lite åt sidan så rycker det där kopplet genast, och då ska man tillbaka.
Har du något exempel på det då?
Ja, alltså det är väl ganska uppenbart att vi har kommit till när det gäller det här med vad ska man säga, med kriminaliteten, så har vi kommit till en punkt där det finns en föreställning om att man genom att slå till hårt, det vill säga spärra in folk på längre och längre perioder och i yngre och yngre åldrar, ska kunna befria samhället från den här störningen som kallas för kriminalitet. Men ingen tror ju på allvar att detta kommer att innebära att man kommer fram till ett samhälle där alla är snälla och där ingen blir föremål för övergrepp och där inte någon som begås kriminella handlingar. Det är inte så. Och man tänker inte igenom vad det innebär för de människor som utsätts för det. Jag menar, det som händer en människa som blir misstänkt, och så när rättsapparaten drar igång en procedur för att ställa vederbörande för domstol och kanske straffa vederbörande. Det innebär att vi utsätter människor för en behandling som i varje annat sammanhang skulle betraktas som kriminell. Varför gör vi det? Hur tycker vi att det är rätt att göra det? Jag tycker inte det är självklart. Vi hade för några hundra år sedan en debatt om den dåvarande straffrätten som var oerhört brutal och som i många fall tillät sig att plåga ihjäl människor istället för att bara avrätta dem och ta livet av dem. Det var ju det minsta man hade rätt att göra, och man kunde framkalla bekännelser och tortyr och så vidare. Upplysningstidens tänkare gick till storms mot detta och fick så småningom opinion på sin sida, och man röjde upp i det straffsystemet, och det var då vi hamnade i det nuvarande systemet med fängelsestraff som på den tiden ofta var ganska korta. Så har de blivit längre och längre, och systemet blivit mer och mer omfattande, och fängelserna fler och fler, och så småningom så sitter vi med den här drömmen att vi på något sätt ska ha det här brottsfria samhället. Men det är ju en fullständig dumhet. Det kommer ju aldrig någonsin att kännas ett sådant samhälle. Brott är en del av det mänskliga livet, det är en del av samhällslivet. Det är en lika självklar integrerad del som livsmedelsaffärer och bussar och skolor eller vad du vill, va? Det hör till den mänskliga tillvaron att vi syndar, att vi begår övergrepp, att vi förgår oss, att vi är svaga, att vi är ofullkomliga helt enkelt. Och i den moraliska traditionen finns det olika sätt att förhålla sig till det här, men en väldigt viktig linje i den, inte minst i den kristna världen, är ju att se med mildhet och förlåtelse på människors förlöpningar. Att om möjligt föra dem tillbaka till gemenskapen. Att inse att hämnd, vedergällning, straff, retribution, allt det där som ska liksom tillfredsställa offret, inte alls tillfredsställa offret och inte ger offret någon upprättelse. Det är bara retorik, det är bara munväder där. Utan att det vore mycket bättre att försonas.
Kopplat till det här så förekommer ett ord som jag ser väldigt mycket i tidningen och när folk pratar, det är att man upprätthåller ett system, alltså genom att visa våld, prata om det eller skämta om det, eller att skämta om det onda, prata om det onda, så blir vi onda. Så att det finns ju också en uppbygglighet. När du och jag träffade sist och vi pratade om Nobelpriset, så pratade vi om det här så som testamentet var utformat från början, att det på något sätt skulle vara den uppbyggligaste litteraturen som skulle få priset, eller hur? Ja, ja, ja. På något sätt har vi kommit tillbaks till den här uppbyggligheten, att vi vågar inte befatta oss med den här onda sidan av oss själva, för vi tror att den föder mer av det, istället för att tänka att vi kan ju prata och besöka de här hemska platserna i konsten, i litteraturen, i filmen, på teatern och så vidare. Ja. Men den hänger med på den kopplingen.
Ja, jo, men det har väl länge varit en av de saker som man har låtit konsten och litteraturen göra, så att visa fram människan i hela hennes komplexitet och även de mörkaste sidorna av henne får komma till uttryck där och bli på det sätt också på något sätt begripliga. Ja. Och förlora sin skrämmande och demoniska prägel och framstå som någonting som kanske ligger närmare vår egen erfarenhet av livet än vi vågar erkänna. Man prövar ett betraktelsesätt där frågan om ont och gott inte är omedelbart relevant. Mm. För det är ju egentligen konstens verkliga styrka att den kan göra det. Men det verkar som att det anses inte längre vara fullt legitimt att arbeta på det sättet, utan nu måste konsten ha en propagandafunktion. Alltså den ska indoktrinera oss, och det är ju inte bara konsten ska göra det, utan skolan ska göra det, arbetslivet ska göra det, medierna ska göra det. Vi håller långsamt på att förvandla hela vår sociala värld till ett indoktrineringsmaskineri för att det goda ska segra, för att de här jäkla värdegrunderna, vad de nu är, någonting ska till punkt och prickar respekteras utan att några busar går och stör dem i kanten. Och då skapar man kanske en utopi. Men utopi går inte att leva i.
Kopplat till det här också är ju det som du har varit inne på lite grann, sexualmoralen. Ja. Jag tycker du hade ett intressant parti i din bok där du skriver att Casanova, som då är beryktad som den största erövraren genom alla tider, han ska ha varit med 122 till 136 kvinnor. Vilket idag i våran Tinder-kultur han är ganska långt ner på listan över...
Det får man nog ändå förmoda, ja.
Ja, och samtidigt så hävdar du då att det finns ett krig, att vi utkämpar ett krig mot vår sexualitet på något sätt och våran vilja, eller våra drifter.
Ja, det tycker jag är påtagligt. Det tycker jag att jag behöver bevisa att det är på det sättet. Det finns en mycket stark puritansk trend i nuvarande samhällslivet. Och allt fler och fler sexuella beteenden beläggs med förbud och straff. Och samhället lägger ner större resurser för att ingripa mot människor som i grund och botten inte har någon annan avsikt än att knulla. Och detta gör man med alla möjliga fantasifulla motiveringar och som då ska leda till en bättre mänsklighet och så. Det gör den ju inte. Den kommer inte ens att påverka dessa beteenden. Men det kommer leda till att en massa människors liv slås sönder. Och det leder till en angiverikultur och en allmän misstänksamhet, ett slags krigstillstånd nästan skulle jag vilja säga mellan könen, som blir följden av den här typen av överdrifter. Därför att till att börja med så fäster man för stort avseende vid sexualiteten. Den är inte värd den uppmärksamheten. en av saker jag verkligen vill säga. Det är inte något tragiskt ämne, det är ett komiskt ämne. Det är ingenting man ska hålla på med. Man ska göra det om man är road av det, men sen ska man låta det vara. Och att samhället lägger ner såna enorma ansträngningar på att liksom fixa till det och ta bort de sjuka hörnen och göra det vackert och fint och acceptabelt och förenligt med de här vackra idéerna om personlig autonomi och mognad och gud vet vad. Det är bara patetiskt. Så ser inte människan ut. Hon kommer aldrig bli sådan. Vi är monster på det här området och kommer att förbli monster på det här området. Och man ser det från den absolut stränga kantianska etikens synpunkt.
Men det jag gissar att du syftar på är bland annat samtyckeslagen kanske? Är ja. Det en sån sak?
Ja, den tycker jag är faktiskt förnuftsvidrig.
Ja, men om man ändå tänker så här, går det att tänka ändå att det som var okej, och nu försöker jag inte angripa det här utifrån ett moraliskt perspektiv, utan det som vi såg som okej för 50 år sedan kan vi idag, vi förstår att de personer som har blivit utsatta för det, men i de allra flesta fall då kvinnor som har blivit utsatta för mäns kladdande och klämmande och ja, men
om det nu är så, om det nu är så, det finns ju en folklor kring det här, va? Men det är ju i hög grad folklor, speciellt när den hela tiden har den här enahanda könsvinklingen som den har. Ja, men det är många män som har blivit föremål för klämmande och kladdande och ovälkomna närmande och allt möjligt, stalkande. Jag har haft två stalkers åtminstone. Alltså tvättäkta stalkers, jag vet vad det innebär.
Ja, men jag menar, två fel gör inte ett rätt.
Nej, men det är bättre att inte hålla på och räkna fel i den där världen.
Men om man känner att man har blivit utsatt för ett övergrepp, är det inte rätt att samhället ändå korrigerar, signalerar att ett sånt beteende inte är okej? Utan att vi för den saken ska behöva vara moralister.
Det är ett begrepp som kan rymma oerhört mycket. Och det är klart att det går inte att försvara liksom överfall och utpressning och den typen av beteenden som där en människa verkligen försätts i en hjälplös situation. Och det tror jag inte att någon inbillar sig att jag skulle göra heller. Men frågan är om det så speciellt ofta är frågan om det. I de allra flesta fall så finns det en handlingsfrihet för alla parter. Man måste använda den, man måste veta vad man vill, man måste veta vart man är på väg. Och ofta så är man lockad till en viss gräns och sen backar man tillbaka och då kanske det går fel. Och sen händer någonting som då plötsligt kan få en brottsrubricering. Vi är alldeles oförsiktiga när det gäller att tillskriva oss möjligheten att avgöra vad som är rätt och fel i situationer då män och kvinnor ystas tillsammans utan vittnen. Det finns en tanklöshet i detta sätt att resonera om brott som jag finner stötande.
Ja, men intressant, för där tror jag vi kanske har en skild åsikt, eller vi har det, för att jag menar på att samtyckeslagen, jag kan förstå att lagstiftning ändras där den tidigare inte har kunnat rama in ett problem. Det är liksom det som lagstiftning på något sätt kontinuerligt gör. Vi ser att det har funnits ett problem här och vi behöver korrigera det. Men det jag nog har tolkat dig som, och där jag kan hålla med dig, det är att det verkar finnas en moral kring, vi pratar om att vi är så fria, att vi ska leva så fritt, men det är ju, vi är ju så otroligt tuttinuttiga och lever i parrelationer överallt. Jag gick i socionomprogrammet, det var ju inte en person där som inte levde, man pratade om att det var fritt, vi pratade om att vi ville leva utsvävande, men 99,9 av alla levde väldigt tajt i en relation. Och att det ibland kändes det som att det var inte den fria viljan som styrde där, utan det var en samhällskonvention som gjorde att man blev lite försiktig.
Ja, det vet jag inte. Jag själv levt i parrelationer ganska länge. Några hundratusen år sannolikt. Jag tror att det är en väldigt naturlig relation. Jag tycker inte att jag har aldrig misstänkt att det skulle vara ett resultat av indoktrinering, att människor bildar par. Det förefaller mig absurt faktiskt. Ursäkta att jag säger det.
Nej, men du får se. Men för att jag tänker, det är den här klassiska 60-tals fria kärleken.
Ja, jo, men den var ju rätt naiv. Alltså, det var ju, för det första var det ju där tänkesätt som omfattades av en relativt begränsad grupp människor, vanligtvis medelklassbakgrund, och som på grund av högkonjunkturen fick en möjlighet att kliva ur det vanliga pliktlivet under en del av sin ungdom, och då kunde, och dessutom hade p-pillet slagit igenom och så vidare, så att det fanns stort rörelseutrymme, och då trodde man att man kunde frigöra sig helt och hållet från den här gamla instinkten, kan man säga då, att älska igen och att kräva trohet och allt det här. Alltså jag tycker framförallt att på det här området så behövs det inte några ingripande, det jag vill säga. Mm. De kommer inte att leda någon, kommer framförallt inte att innebära något gott. Alltså samhället får ju inte vara ett omskolningsläge. Jag tycker överhuvudtaget att det är en felaktig ambition från statsmaktens sida när den vill ändra på människors sätt att leva. Det ska den inte göra. Det är inte statsmaktens uppgift att göra det överhuvudtaget. Den ska låta människor vara precis så jävliga som de är.
Avslutningsvis, kopplat till det, allt det här med skandaler och det som har hänt i ditt liv, så ja. Du har ju nämnt att du blev av med en del av din mildhet. Det är ju det som är på något sätt är ett tema i din bok. Ja. Upplever du att du har fått tillbaks lite av den nu, eller är du fortfarande, hur pass omild är du?
Ja, nej, men det har nog svalnat lite, tror jag, och delvis av den anledningen som jag berättade om för en stund sedan då, att jag tycker att det här försöket att stöta bort mig och att förvandla mig till någon slags, vad ska vi säga, ond ikon, eller om du vill, att det har upphört. Jag ser inga yttringar av det längre faktiskt. Och då slocknar ju lite av den affekt som fanns hos mig när jag talade om det här ursprungligen. Det måste jag nog säga att den gör. Inte så att jag försonar mig med det som har hänt eller att jag byter uppfattning eller så. Det är inte frågan om. Men jag vet inte, jag funderar inte så mycket på det längre. Jag har väl återgått till mitt traditionella sätt att vara och syssla med mina intresseområden. Mera sådär.
Mm. För att det som slår mig, det här slog mig när vi pratade förra gången också, som är, och jag berättade det för dig då när vi hade stängt av inspelningsapparaten här, men det som är, apropå det vi pratade om, vad du har varit anklagad för tidigare, det som slår mig när vi pratar, det är att du är helt orädd för att uttala din mening.
Vilket, det hoppas jag verkligen.
Ja, och det ska du ta åt dig av, men det för med sig, det är därför jag alltid blir lite förvånad när du säger att du inte förstår varför du har varit föremål för en skandal eller...
Men får man inte ha en mening då?
Det får man absolut ha, men man måste vara beredd på konsekvenserna, man måste förstå de psykologiska mekanismerna. Om du har ett samhälle som idag där en stor del av debatten handlar ju om att kvinnor har blivit förtryckta under många år och att vi har blivit utsatta för sexuella övergrepp och så, ja. Så börjar de vinna mark. Nu är det jag som börjar använda den här krigsretoriken som du gjorde, men det är inte det jag menar, men där de börjar kunna återupprätta saker som de upplever att de har blivit kränkta över. Där du är väldigt konsekvent i att, eller du vågar stå för en sak som många gånger inte rimmar med vad andra människor tycker.
Nej, men när du säger att det inte rimmar med vad andra människor tycker, så har du precis vis rätt, men jag tror inte att du har rätt riktigt på det sätt som du själv inbilla dig, därför att det låter på det som det här skulle vara en rörelse som har gripit omkring sig, som du finner var du än går ut i samhället och träffar människor, oavsett generation, oavsett var de bor, oavsett var de har yrke. Så är det inte alls, det är inte min erfarenhet under hela den här tiden. Jag har följt svara vid en liten sekt, nämligen medierna. Det var de som förföljde mig. Och det var aktivisterna. Det fanns en liten grupp människor som drev de här frågorna väldigt hårt. Det var de som avskydde mig. Det var de som gjorde vad de kunde för att skada mig. Bland vanliga människor har det aldrig varit något problem. Inte någonsin. Det har fått tvärtom hela tiden oavbrutet. Vilken fas den talar om från 2017 till nu. Ständiga sympatiyttringar som kunde komma precis vad som helst från vilt främmande personer som kommer fram till mig på gatan eller i Konsum eller på spårvagnen och säger du vi gillar dig. Och stå på dig, vik inte ner dig. Vi älskar dig till och med. Mm. Så att det är inte alls på det sättet. Utan det där är frågan om en aktivistisk minoritet. som driver i sitt eget intresse, därför att det är en del av deras karriärarbete att göra det. Frågor av moralisk och politisk art, mycket hårt. Och som blir också naturligtvis ibland kända på det.
Men du är ju i alla fall, det är inte så att du har åsikter i lite perifera frågor ändå. Det är ju, du tar ju en tydlig ställning.
Jag tycker att de är egentligen perifera, och det är väl det som är mitt stora problem, att jag egentligen inte tycker att man ska vara bråka om det här. Och det är det jag finner så trist, och när jag mister min mildhet och är, bara därför kan jag inte prata om saker som är intressanta. Nej, det kan man inte göra då, eftersom man ändå måste nöja sig med den här agendan som andra har satt upp för en, och speciellt när de går till angrepp naturligtvis, speciellt när de försöker riva ner ens värld. Då kan man inte längre välja sina samtalsämnen, och om det är någonting jag avskyr så är det att inte kunna välja mina samtalsämnen.
Mm. Ett jättestort tack för din medverkan, Horace Engdahl, verkligen.
Det var kul, tack ska du ha.
Du har lyssnat på Horace Engdahl i avsnitt 56 av Bildningskomplexet. Om du vill stötta min podd så bli månadsgivare på patreon.com för 30 kronor i månaden. Skriv patreon.com/bildningskomplexet eller sök på poddens namn på patreon.com. Stort tack till dig som bidrar. Skriv också gärna och berätta vad du tyckte om programmet. Jag nås på mailadress benjaminelfors@gmail.com eller i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet, och på Twitter @benjaminelfors. Tack för att du lyssnar.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.